Nu så.
Men detta ville jag bara visa just. För klart, om man sett detta och kan detta, då kan man inte med bästa vilja i världen utifrån denna texten placera Jesus här. Går inte. Så vill man inte göra våld på texten och på något sätt måste ha in en antites, annars så dör man. Då kanske man kan lyckas med det också. Men, och det där vill jag nämligen ta fram, ja, för att vi ska lägga skillnaderna mellan judendom och kristendom på rätt ställe. Och inte där de inte går. För då bygger vi upp onödiga och falska stötestenar och murar av fördomar och missförståelse mellan judendom och kristendom. Och sen ska vi ju inte bli förvånade, kära församling, att det är så här. Varför skulle vi bli förvånade? Om nämligen vi tror på en gud. Om vi inte nu har köpt Marcions teologi, för han lärde ju två gudar. Gamla var antitesen till den nya och så vidare. Utan vi tror på en gud som är densamme igår, idag och i all evighet. Hur i all världen skulle han i så fall ha kunnat handla så helt annorlunda i Gamla testamentet, som von Rath och andra säger? Är inte det också Guds ord? Motsäger Gud sig själv? Skulle han inte ha visat någonting av vem han är innan han sände sin son i tidens fullbordan? Han hade ju berett en massa från skapelsens morgon. Vi ska inte vara förvånade över detta, kära vänner. Utan det bara bekräftar att samma ord, samma ande som verkade i Kristus har verkat i kyrkan, den har Gud sänt också när han steg ned på Sina i berg. Bara ske till Guds ära detta. Och det är ju inte Kristus mindre. Det är ju Gud större. Och vi kan inte göra Jesus större på faderns bekostnad. Går inte. Såvida vi fortfarande förblir monoteister och tror på en enda Gud. Okej. Men visst står Jesus här också. Nu har jag talat om en text som låter sig tolkas och bör tolkas i total harmoni med judendomen. Men vi vet ju mycket väl här att det finns andra texter där Jesus verkligen vände sig emot fariséerna och de skriftlärde på det här sättet. Nu ska jag ta upp en sån text också. Och då ska jag ta den värsta texten. Den kanske skarpaste vi har i hela Nya testamentet. Och det är Matteus 23, det är ropskapitlet. Och då så, när vi ska göra det, så vill jag gärna knyta an till den här bilden. Därför att judendomen var mångfaldig. Och det är bara i en teologi som är ute efter, har som syfte att framställa judendom och kristendom som antiteser, som det här är obekvämt. Vill man inte gärna syssla med, då blir sådana teologer lite nervösa. För då stämmer det inte riktigt. Sådär, va? Och inte ens fariseiska rörelsen var enhetlig. Så vi skulle kunna sätta F1 här. F2. Och åtminstone F3. Säkert F4 och 5 också för all del. Där det är fråga om tendenser. Där det mesta förenar dem. Men där det ändå finns ganska stora spänningar mellan olika grupper. Och då menar jag med F1 framför allt Hillels fariséer. Och med F2 menar jag Shammais fariséer. Får jag nu bara fråga er, har ni gått igenom någon gång här de här fariseiska skolorna? Bra, då behöver jag inte gå in så mycket på det. För även om båda är fariser, och F3 då tänker jag just på siloterna, eftersom det hade utgått ur Shammais. Och säkert delvis brutit med Shammais rörelse. Då så, det som kännetecknar Hillel, det är att han ju kallas för den blide, den milde, så att säga. Den milde, ja ni kan det. Medan Shammai är den stränge, den hårde. Där Hillel kommer från Babylon, Shammai bodde i Eretz Israel hela tiden. Och han... man kan väl säga att det mesta kanske förenar dem i allt väsentligt, men ändå tillräckligt stora skillnader för att man ska tala om Bet Hillel och Bet Shammai som två olika skolor. Och för att nu bara åskådliggöra skillnaden mellan de här, så tänkte jag ta upp Matteus 23, därför att det är märkligt. Någon har gjort en genomgång i hela det rabbinska materialet där Hillel och Shammai och deras lärjungar, vill jag tillägga, har olika uppfattningar och kommit fram till 310 stridsfrågor sammanlagt. Och av dem så är det nästan genomgående så att Hillel går på den mjuka linjen och Shammai på den hårda. Så boken heter någonting, Erleichterungen, det som heter Spanier som har skrivit den där. Die Erleichterungen von Hillel och Die Erschwerungen von Shammai, alltså. Okej. Okay. Nu är det så att när man går igenom Matteus 23 och man börjar, har man läst det här och satt sig in lite grann i skillnaderna här, då blir det väldigt frapperande att på varenda punkt i Matteus 23 så är det någon av de här 310 stridsfrågorna som tas upp i Matteus 23. Och nu tänkte jag bara ta upp det där väldigt kort med, vill ni slå upp Matteus 23? För då så tas det ju först upp nu hur farisén och det skriftlärde sitter på Moses stol och att därför det säger, det ska ni göra, sanktionering alltså av deras lära, men inte efter deras gärningar, säger Jesus, till de säger men de gör inte själva. Och vers 4, de binder ihop tunga bördor. Om vi nu skulle tänka på Hillel och Shammai, vad skulle då den vers 4 stämma in bäst på? Ja, givetvis på Shammai i så fall. Till skillnad från Hillel. Men okej, vi behöver inte dra så långa slutsatser än, men notera det i alla fall. För nu kommer här exempel i vers 5, att de gör bönremsorna breda, hörntofsarna på sina mantlar stora, står det. Ni känner till vad det är fråga om, hörntofsarna. Varje fyrkantigt plagg ska ha tofsar i hörnen. Och här har vi ett av de 310 exemplen på stridsfrågor. Där just Bet Shammai ville ha stora tofsar, framförallt på stora människor. Fromma människor, rabbiner och de höga. Och Hillel säger njet. Eller lå, säger han väl förstås. Och varför? Jo, därför att, vad är poängen med hörntofsen? Varför ska man ha det? Jo, det är ju ett av de där sätten på vilken Gud har gjort Israel annorlunda. Märkt ut dem, avskilt dem. Genom att de ska ha tofsa på kläderna som inga andra folk ska ha. Det är alltså Guds tecken. Förbundstecknet. Och så kommer den här skurken och vill göra det till ett människans tecken. Tecken på egen fromhet. Förstör hela symboliken alltså. Hillel säger nej. Och så har det blivit. Så att idag, nu vet jag inte om jag fick med mig hörntofsarna här. Nej, det fick jag inte. Men idag har presidenten av Israel, religionsministern, överrabbinen, precis samma storlek på hörntofsen som grannarnas barn från en liten fattig familj från Irak som bor på andra sidan gatan till Svenska teologiska institutet. Så är det. Och den tofsen ser precis likadan ut som tofsen man har hittat nere i Qumran när man hittade Qumran-texterna som är 2000 år gammal. Exakt identisk som tofs hade Jesus. Då kan inte jag, kära vänner, läsa Matteus 23:5. Ja, som om han fördömde bruket av tofsar överhuvudtaget, för det gör han ju inte. Det är ju inte bruket, utan missbruket han fördömer, missbruket. Och jag kan heller inte läsa det som om han nu fördömer alla fariseer, när jag vet att Hillel håller på Jesus, eller rättare sagt att Jesus faktiskt står här ändå när han talar sina verop och talar emot en grupp fariseer om vilken jag vet att den fortsatte aldrig efter år 70. Så här måste jag nämligen skriva till Hillel här. Det är bara Hillels fariseer som överlever katastrofen och går till historien. Vad är upptakten till dagens judendom? Shammai försvinner. Det går inte att läsa Matteus 23 som om inte man visste det. Om man nu vet det. Och jag tycker det är en brist att tidshistorien är så dåligt utvecklad. I varje fall i Lund, där jag själv kom på. Så jag måste leva flera år i Jerusalem innan man kommer in på såna här saker. Tycker jag är svagt. För detta har ju inte bara med relationen till judarna att göra. Utan det har ju med överhuvudtaget hur vi ser Jesus i hans judiska värld. Så att säga. Ja, nu får jag hasta på. Ja.
De ortodoxa judar.
Ja.
Men du är inte sammanlig med dem med Shammai.
Nej, med Hillel. Så att dagens judendom, alltså dagens judendom, det är lite rörigt här, är arvtagare till Hillel. Det blev nämligen Hillels farisee som kom att skriva Mishna och Talmud och bära traditionen vidare. Det finns inga shammaitiska skriftlärda i Mishna till exempel eller så, eller ytterligt få. Det är därför jag menar att det är viktigt då att man ser att Hillel och Jesus talar samma språk i Matteus 23:5. Det var det som var min poäng. Sen när det gäller kapslarna så är det precis på samma sätt där, att Shammai menade att man kunde förgylla de där kapslarna, de där bönekapslarna. Det talas inte just om remmarna i den text vi har, men principen densamma. Hillel säger nej, det är Guds tecken, det ska inte du skryta med det där. Ja, jag måste gå lite fort här. Jag tror jag får bara hoppa direkt till ska se. Ja, vers 15 vill jag bara säga att det är en av de största stridsfrågorna vi hade mellan Hillel och Shammai. Det gällde synen på hedningarna och proselyten. Där Shammai menade, ja, nu jag får yxa till det här väldigt fort, men ni kanske kan inspirera er att läsa mer om de här partierna, för det är mycket, det lönar sig verkligen. Där Shammai menade att hedningarna hade förkastat Toran. De hade förkastat Guds ord en gång i tiden. För en gång i tiden på Sinai så hade nämligen Toran gått ut på alla tungomål och satt sig som eldslågor på de olika folken i världen. Och var och en hade hört Gud tala på sitt eget tungomål, så de hade förstått. Får ni någon association nu? Ja, okej, okay, bra. Men det är ni inte att gå in på. Apostlagärningarna 22 känner till, nej, Apostlagärningarna 2, pingstundret, bygger på denna midrash kort sagt. Men folkslagen hade sagt nej tack, vi vill inte ha den, för den är för, det är för besvärligt. Och då hade de hamnat under lagens förbannelse, folken. Men Israel, de tog emot det, i all sin brist i alla fall, men de tog åtminstone emot det. Och då hamnade de under lagens välsignelse, eller Torans välsignelse. Så gick det till, enligt Shammai. Och vad blev följden för Shammai? Jo, varje hedning är gå förtappad om han inte blir proselyt. Alltså proselytism. Jag kan bara kasta ut här. Paulus var förmodligen shammait. Förmodligen missionär, proselytmakare innan han mötte Kristus. Han säger det i Galaterbrevet på ett ställe, och det är lite dolt där i en bisats. Ni kan ju ta och leka lite detektiv, och ni får gärna skriva och fråga om ni inte hittar det. Men han säger det på ett ställe klart och tydligt, att han tidigare innan han mötte Kristus hade varit ute och omvänt hedningar till judendomen. Intressant. Okej, okay. Vad säger Hillel? Ja, de säger ju det som vi egentligen skulle säga normalt hedningarna fick. De var ju inte med på Sinai. Vi har väl aldrig hört det. Våra förfäder i Sverige och Danmark, vi har väl aldrig hört Torans bud och kastat det ifrån oss, säger vi. Och därför så, och så är det ju än idag. En hedning behöver inte bli jude. Man behöver inte bli proselyt för att bli frälst. Enligt judisk teologi. Krävs inte. Den bara du är trogen mot det du har, så behöver inte, för det är Guds särskilda kallelse till Israel, men inte till folkslagen. Okej. Okay. Men det ser vi åter här, en stridsfråga mellan Hillel och Shammai, där vi åter måste placera in Jesus här, så vitt jag förstår. Sen slutligen, och det får jag nöja mig med här i 23 då, det är dill, mynta och kummin, 23. För där är regeln den, enligt Torans bud, att man ska bara ge tionde av markens gröda, av sädeslagen alltså, av trädens frukt, av oliver, alltså olja, och av vin, men inte av dill, mynta och kummin. Men Shammai menade att man skulle ge tionde av allt som gick att äta. Och därför Dilm inte har kummin. Nu finns där en text i Talmud där en Rabbi Eliezer, som är en beryktad och också berömd för den delen Shammait, från ungefär Jesu tid, lite efteråt, tar fram just detta exemplet att man ska ge tionde av dill, mynta och kummin. Och när, av stammen och av dillbladen där och av kronan och alltihopa. Och sen när han har sagt dig, titta nu på vers 24, så säger denne Eliezer att den som dödar en mygga på sabbaten är lika med den som dödar en kamel. Man får inte slakta på sabbaten. Om det då är en mygga eller en elefant, det spelar ingen roll. Principen benhård, det är den fyrkantiga principmänniskan här, Shammai alltså. Hillel säger nej naturligtvis. Och nu säger Jesus, om ni nu är så förskräckligt noga med det som inte är befallt. Jesus upphäver aldrig någonting som är befallt. Men om ni nu är så illa noga med det som är befallt, och så ni glömmer det som är centrum, nämligen kärleksbudet, barmhärtighet, då är det ju alldeles tokigt det hela. Det ena borde ni göra, det vill säga ni får gärna ge dill av, eller en tionde av dill, mynta av kummin, bara ni inte glömmer vad som är huvudsumman i Toran, uppenbarelsen. Ja, det där med bägaren är också intressant, för jag menade Shammai att man måste tvätta händerna innan man tog i en bägare, eftersom om yttersidan var oren så blev också drycken oren och så vidare. Hillel sa nej och så, men jag har inte gå in på det. Detta åter ett memento mot att läsa Nya testamentet marcionitisk och att till varje pris hitta principiella skillnader där inga sådana skillnader finns. Nu vet jag att ni tänker, kanske, att, ja, han gör judendom till kristendom. Där är naturligtvis inga skillnader då enligt honom, men det vet vi ju att det är alltså. Ja, det är det. Det är naturligtvis skillnader. Jag skulle nog vilja säga att inte om jag nu är tiden ut, om jag snarare skulle vilja be er att ta initiativet nu och ställa frågor på det här. Än, eller vad säger det, kanske du sa till 10:03, än att jag börjar att tala om det, så överlåter jag snarast till er nu att fråga om det ni vill veta om. Jag tror nästan jag gör så. Eller vad föreslår du? Jag har ju punkter mera. Jag har ett föredrag, jag har behövt lite mera tid, men å andra sidan, jag vet ni vad rabbinerna säger? De säger så här: o människa, glöm aldrig att när Gud skapade människan så försåg han henne med två öron men bara en mun. Så prata aldrig för länge, så jag tror att nu ska jag lyssna på er istället. Jag överlåter bollen.
Ja.
Ja. Alltså jag hade ett papper här. Jag hade en punkt. Ja, jag kan givetvis inte utan vidare då på väldigt så här kort tid säga var skillnaderna går, men jag kan ge några indicier i vilken riktning jag menar att vi måste se skillnaderna mellan judendom och kristendom. Och jag skulle nog säga att det som framför allt tror jag motsäger det jag har sagt. Det finns mycket i historien som talar för det. Jag har till exempel en berättelse hos Josefus år 62 när aposteln Jakob dödas av shammaiten Hannas son till översteprästen. Då blir det uppror i Jerusalem. Alla fariseerna träder upp till de kristnas försvar. Så att den här saduceiska översteprästen blir avsatt. Ni kan läsa om det i Josefus i hans antikvitatus, hans historia, bok nummer 18. Och hittar ni det, inte kan ni bara slå index Jakob, Herrens broder. Hittar ni det? Så det säger 62, så de som blev kristna, de blev inte mindre fariseer för det. Apostlagärningarna, vad säger apostlagärningarna? Tänk på kapitel 21. När Paulus kommer upp till Jerusalem och träffar Jakob, så säger Jakob: hör du Paulus, du ser här hur många tiotusentals judar det som har blivit kristna har kommit till tro, och alla nitälskade förlagen. Vilket är en synonym till att de tillhör fariseerna. De var stilla om sabbaten som lagen bjuder och allt detta som det står i apostlagärningarna. Så tydligen går det är ingen skillnad. Men det jag tror motsäger det jag har sagt nu, det är det faktum att Jesus måste dö. Och det är klart att säger man då så här att det var ju ingen större skillnad. Och det är klart det är det. Varför måste då Jesus dö? Och det tror jag nog i och för sig att då på grund av vår teologi så överbetonar vi alltid fariseernas roll. Och glömmer att de som tog initiativet är ju sadduceerna. Och de måste göra det av hemlighet och rädsla för folket och allt det. Men visst är det med fariseer också. Jag ska inte ta bort. De finns med där. Det gör det. Men jag tror att vi ska framför allt, åter när det gäller rättegången, ha Jesus här och inte någonstans utanför Israel. Gud har nu, när han sände sin son i världen, så blev det Israel som fick vara kärret. Som fick bära honom. Som fick ta emot honom. Och vi vet att enligt profeterna så måste han dö. Han måste alltså dö inom Israel också. Och där måste bli människor som måste bli redskap också för detta. På gott och ont fick Israel bli redskapet. Men frågan är, var det på grund av att han sa emot, att han kritiserade fariseer och skriftlärda som han blev korsfäst? Var det på grund av sabbatsbudet? Jag kan säga att han är ju så hillelitisk han kan när han kritiserar sabbatsbuden, det där rigida hållandet av sabbatsbudet och så vidare. Var det inte fast mer därför Jesus måste dö? Eftersom han var något mer. Att han inte bara är en rabbin. Att han är världens frälsare och försonare. Där jag tror alltså att vi går väldigt snett om vi söker en förklaring som ligger i judendomens väsen. Att vara en antites till kristendomen. Att det är det som gör att Jesus måste dö. Och vi glömmer Guds frälsningsplan. Då tror jag vi går utöver vad skrivet är. Sen ska vi ju inte glömma att när Jesus har uppstått, den första församlingen bildas, som jag sa nyss, massor av fariseer kommer till tro. Tiotusentals människor, som det står i apostlagärningarna, det är inte lite i en stad som Jerusalem på den tiden, som kanske inte hade mer än 100 000 invånare. Möjligen. Nå, men sen då? Och nu kommer vi till kärnproblemet. För vi vet ju att judarna är ju inte kristna idag. De delar ju inte vår kristna tro. Och varför gör de inte det? Åter är den kristne teologen där väldigt snabbt och ger svaret. Jo, det beror på att kristendom och judendom är varandras absoluta motsats. Eller att man svarar snarare, jo, det beror på att de inte behöver någon frälsare. För de tror ju nämligen att de klarar av det här alltså. Och detta är inte bibliskt alltså. Då har man inte läst, de har inte lyssnat, tycker jag, in sig på vad Bibeln säger på den här punkten. För det stämmer helt enkelt inte att judarna inte behöver en frälsare. En from jude är absolut beroende av Guds nåd varenda dag. Men varför behöver han då inte Kristus? Ja, den frågan är anakronistiskt ställd. Jag skulle snarast be er att ställa den här frågan. Vad behövde man före Kristus? Innebär det att gamla testamentets folk trodde att de kunde bli frälsta i egen kraft? Vad finns det för möjligheter inom gamla testamentets ram att bli frälst? Ja, det kommer väl ingen här och säger att det fanns absolut ingen gudsrelation innan Kristus kom. Jo, naturligtvis. De löften, allt det vi har i gamla testamentet. På grund av detta. Och då skulle jag vilja säga som en huvudtes. När det gäller skillnad mellan judendom och kristendom. Så skulle jag vilja säga att det mera är en fråga om perspektiv. Än om princip. Det är fråga om en skillnad i perspektiv. Och jag menar då med dig. det faktum att judarna nu lever så att säga i det perspektiv som Gamla testamentet drar upp, med löftena mot framtiden, löftena om Guds nåd och kärlek och barmhärtighet som vi hittar i Gamla testamentet, om vi bara läser det och tar det till oss och inte läser det som von Rath. Det hittar vi naturligtvis inte. Vi lever i korsets ljus, i den tomma gravens ljus, i den försoningsljus som vi har sett, som har burits ut till oss av judar först, men sen av de andra som kom efter Paulus och bar det ut i världen. Det tog visserligen 1000 år innan det nådde upp till Danmark eller åtminstone Sverige och så vidare. Men för judarna så väntar de fortfarande på detta. Medan däremot Gud är densamme, har uppenbarat samma mönster av synd och nåd för både judar och kristna. Och därför ska vi inte nu bli frustrerade och rädda när vi hör det här. Tänk, vad ska jag då predika? Då är det ju inte så som jag har lärt. Om ni nu skulle ha lärt så här galet som jag kanske har polemiserat emot, men det tror jag inte. Men anyhow. Och för att visa detta, bränna samman det då i ett exempel, då skulle jag bara vilja säga det, för att nu ta riktigt representativ teologi här, att när en jude begravs, så har vi har till exempel det urgamla begravningsritualet, och detta tar jag upp därför det är representativ teologi, det man har i ritual. Det finns mycket teologi som står på teologiska bokhyllor som inte en människa bryr sig om. Jag har själv skrivit en sån bok. Nej, men det som är psalmböcker i böner och liturgi, det lever hela folket. Varenda jude världen över hör de här orden som jag nu ska läsa för er. Hör. Det är en bön inför döden. Herre, du som talar och handlar, visa oss oförtjänt nåd och hör vår bön för hans skull, som bands liksom ett lamm och utför ditt verk med oss. Vem är det man tänker på? Vem var det som bands liksom ett lamm? Förlåt? Ja, det tänker vi på. Men det tänker nog inte juden på. Isak, Genesis 22. Där ju, detta är på något sätt lilla evangeliet för en jud. Annars skulle inte hamna i många judar läser det varenda morgon. Och varför är det så speciellt? Genesis 20, det är typiskt, du sa Jesaja 53. Det är inget fel i dig. Men den här berättelsen är outstanding, därför att detta är enda gången i Gamla testamentet som Gud själv ställer fram. Judarna håller med. De andra offren är ju mänskliga offer, befläckade. Det var vanliga syndare som fick utse offren där i templet, föra fram på Jom Kippur. Till och med påskalammet var befläckade offer. Men de skedde till åminnelse av Guds lamm som borttager världens synder. Och när vi talar om försoning, och nu ska jag sluta strax. Här har vi symbolen för Jom Kippur, stora försoningsdagen. Och vad är detta? Det är Guds lamm som borttaget. Så visuellt och konkret kan försoningens hemlighet bli på judiskt håll. Så när Jom Kippur är över och man har fastat och bett om syndernas förlåtelse, inte för Jesus skull, för perspektivet är annorlunda, då blåser man i shofar, försoningens ton, som ett eko från tempelplatsen där Abraham en gång band sin son och Gud ställde fram sitt lamm. Och nu ska jag avsluta den här föreläsningen då med att ni ska få höra den här tonen. Den är inte speciellt vacker, jag kan inte blåsa vackert heller, men den är aldrig vacker. Men jag tycker det säger något av det som är Guds uppenbarelses innersta. Inkarnationen, där det förkroppsligas i det ofullkomliga och där det finns mysterier som vi inte begriper. För när Paulus ska tala om varför judarna inte tror, så kan då jag inte finna att han säger att det beror på att de inte behöver någon frälsare. Men han säger ju att det beror på att Gud har lagt ett täckelse för deras ögon så att de inte kan se. Och så kommer Paulus in på rätt komplicerade resonemang där som har med ett mysterium att göra, för att vi skulle komma in och så får nu judarna vänta och så vidare. Och det är något helt annat. Och det, de stråken i Bibeln tror jag vi behöver höra idag, för att vi inte ska förheva oss över Israel, över judarna. Framförallt för att Bibeln ska bli en. Här går ju en ton från Mose till Mose. Där har vi Mose sist i Bibeln. Och då har vi Uppenbarelseboken 15. Vad är det den frälsta skaran sjunger? Vad heter sången? Ja, Mose och lammets sång. Mose och lammets sång. Och jag tror vi behöver lyssna in oss också på Moses sång, för att vi ska se liksom djupet i den uppenbarelse som är lammets sång också. Nu ska ni få höra på tonen från lammet. Kippur över.